السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Sawm från Sahih Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och vi påbörjade i förra lektionen de första kapitel och de första hadither som tog upp plikten av att fasta. Vi nämnde också definitionen av fastan och vem som är ålagd att fasta. Och vi tog också första hadithen om dygden av att fasta, belöningen av att fasta. Vi fortsätter på det spåret. Vi kommer prata mycket om just den stora belöningen som finns i att fasta i kommande hadither. Författaren säger i kapitel 3, Bab As-Sawmu Kaffara. Kapitlet att fastan suddar bort synder. Och han nämner där hadith Hudayfa radiyallahu anhu, där han berättar att Umar radiyallahu anhu frågade. Och när vi säger Umar så menar vi självklart Umar ibn al-Khattab. Umar radiyallahu anhu sa till folket, vem av er kan en hadith som handlar om fitna från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och ordet fitna betyder här prövningar och motgångar. Och då så säger Hudayfa radiyallahu anhu, jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga, en mans fitna är i hans familj, hans egendom och hans granne. Men den suddas bort med hjälp av bönen, fastan och sadaqa. Och då så säger Umar, det är inte detta som jag frågar om, utan jag frågar om den fitnan som kommer att komma som vågor på havet. Och då säger Hudayfa, mellan dig och den finns en låst port. Och då säger Umar, kommer porten att ta sönder? Och då så säger Hudayfa, ja, den kommer att ta sönder. Och då säger Umar, om så är fallet så kommer den nog inte att stängas fram till domedagen. Och då så sa vi till Masruq, en av de som berättar hadithen, visste Umar vem som symboliserade dörren i denna liknelse? Och då så sa han ja, lika väl som han visste att det kommer en dag efter imorgon. Ja. Här säger då författaren att fastan suddar bort synder. Den är kaffara. Och det här skulle egentligen kunna vara tillsammans med tidigare kapitel. När man talar om dygden av fastan. Men författaren specificerar dygder. Från dygden av belöningen av att fasta är att den suddar bort synder. Och sen kommer det nämnas andra saker. Så fastan suddar bort människans goda eller människans dåliga gärningar. Och då Umar radiyallahu anhu frågade Hudayfa. Och Hudayfa ibn al-Yaman var en av de sahaba som hade memorerat jättemycket hadither som handlar just om prövningar, domedagens tecken och vad som kommer att hända innan domedagen och så vidare. Så Umar frågar här, vem av er har memorerat en hadith från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam som handlar om fitna, om prövningar? Och då så säger Hudayfa, ja, jag kan en hadith. Och han nämner att profeten Muhammad alaihi wasallam sa att en mans fitna är i hans familj, hans pengar och hans grannar. Det han menade här var att en mans synder, en man gör snedsteg och brister och ibland distraheras från Allah på grund av sin familj, sina pengar eller sina grannar. Så ordet fitna betyder här att man faller in i fel, till korta kommanden eller att man blir distraherad från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa lärde nämner också här, som Sheikh bin Baz rahimahullah, att en mans fitna i hans familj är att han kanske säger någonting dumt som han inte borde säga till dem. Till sin granne. Han kanske svär åt sin granne. Säger någonting fult. Så vad är det då han ska göra för någonting? Jo, när man gör dessa goda gärningar som nämndes, att man ber, man fastar och betalar sadaqa, så suddas synderna bort. Det suddar bort våra synder. Tayyib. Mashallah. Och detta är varför författaren nämnde denna hadith i detta kapitel. Det är ett bevis på att fastan suddar bort våra synder. Och profeten Muhammad alaihissalam har också sagt att de 5 dagliga bönerna och fredagsbönen till fredagsbön och ramadan till ramadan suddar bort synderna som sker däremellan. Så länge man håller sig borta från de stora synderna. För de stora synderna kräver tauba. Så fastan suddar bort ens synder. Så som Allah subhanahu wa ta'ala också säger, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Så en jätteviktig sak att känna till, mina bröder och mina systrar, att har man gjort ett fel, och det gör vi alla, vi syndar alla, då ska man försöka att följa upp det här felet med en god gärning. Självklart att be Allah om förlåtelse, göra toba, göra istighfar, och att även göra en god gärning. Kanske göra salah, göra wudu, skänka sadaqa, kanske fasta en dag fisabilillah och så vidare. Det här inshallah hjälper till att en synder blir förlåten. Men då så säger Umar radiallahu anhu till Hudayfa att det var inte detta som jag frågade om. Jag frågade inte om denna formen av fitna och prövningar, som kanske kan klassas som den yani mindre formen av fitna. Utan jag frågade om den stora. Den fitnan som kommer som vågor på havet. Och då säger Sheikh Uthaymin här, där människan blir förvirrad. Han blir yani förvirrad då vissa människor talar sanning, vissa människor ljuger. Kanske muslimerna börjar att bråka mot varandra. Yani prövningarna innan domedagen kommer att komma som vågor på havet. De kommer från alla möjliga håll. Från alla möjliga håll. Vissa är större än andra. Och de kommer kanske oavbrutet. Och ibland så yani, går man vilse i dessa vågor. Så det var dessa vågor som Umar radiallahu anhu frågade om. Dessa motsättningar och dessa prövningar som kommer att ske innan domedagen. Och då så säger Hudayfa att du behöver inte oroa dig. Mellan dig och dem finns en låst port. Det finns en låst port mellan dig och dem. Och vem var porten i denna liknelse? Det var Umar radiallahu anhu. Han var porten. Och när Umar skulle dö, så var det symboliserades i denna hadith med att porten kommer att gå sönder. Inte att porten kommer att öppnas. För Umar säger att om den går sönder, så ser det väldigt mörkt ut att den kommer att stängas. Kan du stänga en dörr som har gått sönder? Nej, det kan du inte. Men du kan stänga en port som har öppnats. Eller hur? Så här säger han då att om porten går sönder, så kommer den nog inte att stängas fram till domedagen. Och det var Umar radiallahu anhu som då var porten mellan prövningarna och ondskan som skulle komma att drabba denna umma. Och subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. När Umar ibn Khattab dog, när han blev shahid, han blev dödad fi sabilillah, så började problemen. Efter det att man, eller när man lyfte vapen och dödade den tredje khalifan efter Umar, efter profeten alaihissalatu wassalam, vilket var Uthman ibn Affan. När han mördades, så började problemen. Yani, och fram tills idag, säger Sheikh Uthaymin, så lever vi i skuggan av dessa, av denna ondska. Från den dagen, 1400 år sedan, då man lyfte vapen mot Uthman radiallahu anhu, tills idag, så har fitnan bara fortsatt. Och den här dörren har aldrig stängts. Den har inte stängts och den kommer att vara öppen fram till domedagen. Men Sheikh Ibn Uthaymin säger att ibland går det upp och ibland går det ner. I vissa tider är det värre än andra. Men prövningarna finns. Från den tiden fram tills idag. Wallah al-musta'an. Ja. Vi går vidare till kapitel 4. Bab ar-rayyan lis-sa'imin. Kapitlet att ar-rayyan är till de fastande. Vad är al-Rayyan för någonting, ja ikhwa?
En port till paradiset.
En port till paradiset. Ahsant. Så han fortsätter på samma spår att nämna olika belöningar som finns i att fasta. Taib. Och han nämner i detta kapitel två hadithen. Den första hadithen berättas från Sahel. Från profeten sallallahu alaihi wasallam som sa: sannoliken så finns det en port i paradiset. Den kallas för Ar-Rayyan. De som fastade kommer att gå in genom denna port på domedagen. Endast de kommer att gå in och ingen annan. Det kommer att sägas: vart är de som fastade? Och då kommer de att ställa sig upp och ingen annan än de kommer att gå in där igenom. Och om de har gått in så kommer dörren att stängas och ingen annan kommer att träda in. Hadithen efter är liknande och den berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som spenderar två olika av någonting fi sabilillah, för Allahs skull, kommer att kallas till paradisets portar: ya Abdallah, hada khair, det här är bättre. Så den som var från folket av salah kommer att kallas till dörren av salah. Och den som var för folket av jihad kommer att kallas till dörren av jihad. Och den som var för folket av siyam, av fasta, kommer att kallas till dörren av rayyan. Och den som var för folket av sadaqa kommer att kallas till dörren av sadaqa. Och då så säger Abu Bakr: bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. Ingen skada är skedd för den som kallas till någon av dessa portar. Men finns det någon som kommer att kallas till alla portar? Finns det någon som kommer att kallas till alla portar? Och då så säger Rasul alaihi salam: naam, ja. Och jag hoppas att du är från dem. Mashallah. I den första hadithen så nämner då profeten alaihi salam att det finns sannoliken en port till paradiset som kallas för Rayyan. Och endast de som har fastat kommer att gå in därigenom. Ordet rej betyder att man har släckt sin törst. Att dricka och att släcka sin törst. Och det är det motsatsen till el-atsh, till törst. Så att folket som fastade mycket i dunya fick yani utstå mycket törst. Så de belönas på domedagen med att gå in genom dörren av el-rej, yani att deras törst kommer att släckas. Och profeten Muhammed al-Islam sa i ett tillägg på den här hadithen, han sa att den som går in genom denna port kommer att få dricka. Yashrab wa man shariba la yadhma abada. Och den som dricker kommer aldrig mer att bli törstig. Mashallah. Så de belönas för sin törst i dunya med att de får kallas till denna port på domedagen. De lärda har också diskuterat en annan fråga. Och det är porten där törsten kommer att släckas. Varför inte porten där hunger kommer att mättas? Förstår ni frågan? De säger för att det vanligaste är att man är oftast törstigare än hungrigare. Och det här är ofta något som vi upplever i Ramadan. Och ibland man känner att jag skulle kunna ge 500 spänn för att dricka ett glas vatten. Om det var halal. Yani, du är törstig, men mat, alltså, jag kan klara mig, men just att man är törstig, eller hur? Och tänker i varma länder också. Mashallah. I den andra hadithen så nämnde profeten Muhammad a.s. att den som spenderar två olika saker fi sabilillah kommer att kallas till Jannah av änglarna som kommer att stå vid dess portar och de kommer att säga: ya Abdallah, hada khair. Den som spenderar två saker fi sabilillah. Här säger de lärda två olika saker. Yani variation på det man spenderar. Till exempel en person ger fattiga mat och dryck. Det är två olika saker. Du ger guld och silver. Det är två olika saker. Du skänker djur till exempel. Lamm och kor. Två olika saker. Den personen som gör det kommer att kallas till paradisets portar. Änglarna är så nöjda med det han gör att de säger ja Abdallah, hadha khair. Yani hadha fadl, det du har gjort är någonting bra. Det du har gjort är någonting bra. Yani kom hit, fortsätt med det du gör, för det leder till paradiset. Och sen så specifierar profeten Muhammad alaihissalam och nämner 4 stycken av paradisets portar. Hur många portar finns det till paradiset? Allt som allt.
8.
8, och helvetet? 7. Må alla skydda oss. 8 portar till paradiset. Och här nämner profeten Muhammad alaihissalam 4 av dessa portar. En port för dem som har gjort mycket salam. En för dem som har fastat. Och det är den enda porten som nämns vid ett speciellt namn. Den kallas för Rayyan. 3 porten för dem som har skänkt mycket sadaqa. Taib. Så, och 4, de som har gjort jihad fisabilillah. De som har försvarat islam fisabilillah. Så här nämndes 4. Men frågan är, vilka är de andra 4 portarna? Eller hur? Är det en relevant fråga? Och det finns 8 portar. Och det man förstår av denna hadith är att en person som har gjort mycket goda gärningar kommer att på domedagen kallas till en av dessa portar. Eller till flera av portarna. Men då säger de lärda, som Ibn Hajar, att det är underförstått från dessa hadither, eller denna hadith, att det här handlar om frivilliga gärningar. Yani inte den som gör sina 5 dagliga böner kommer att kallas till dörren av salat. Varför? För man förstår av hadithen att det är unikt att kallas till en av dessa portar. Det är inte alla som gör det. Men alla muslimer ber 5 gånger om dagen. Så då skulle alla muslimer kallas till alla till dörren av salat. Och alla skulle kallas till dörren av fastan, för alla fastar ramadan och så vidare. Utan det man förstår av hadithen är att hadithen handlar om de som gör sina obligatoriska gärningar och sen gör mycket frivilliga av någon av dessa. Till exempel en person ber sina 5 böner och ber mycket frivilliga böner. Han kommer att kallas till dörren av salat. Den som ger zakat och utöver det är mycket frivillig, sadaqa, kommer att kallas till porten av sadaqa. Och den som fastar ramadan och fastar frivillig fasta kommer att kallas till dörren av rayyan. Och så vidare. Ja. Så det här är det man förstår av hadithen. Att det handlar om frivilliga gärningar. Så återigen tillbaka till frågan. Här nämndes 4 portar. Vilka är de andra 4? Ibn Hajar nämner i Fathul Bari att i denna hadith nämndes då bönen, zakat eller sadaqa och fastan. Han nämner att den enda som är kvar av islams 5 pelare är vilken? Förutom shahadatain, vilket är yani ett måste. Vilken gärning från de 5 av islams pelare återstår? Al-Hajj. Och han säger, bila shak, utan tvivel så måste en av portarna vara Babul Hajj. Den som ofta gör Hajj och kanske Umra. Taib. Vilka är då de andra 3 portarna? Han nämner att det har nämnts i en hadith att en av portarna är för al-kadhimin al-ghayd wal-afina 'anil nas. De som förlåter och håller inne sin ilska. De som när de blir arga och kanske orättvis behandlade lägger band på sin ilska och är förlåtande. Dessa är från dem som kommer att ha en egen port till paradiset. Wallahu alam. Vilket har nämnts i en hadith som yani, kanske inte riktigt sahih, men det har nämnts i alla fall. Den 7:e dörren är Bab al-Ayman, Bab al-Mutawakkilin. Den högra dörren där de som har förlitat sig på Allah kommer att träda in. De som kommer att gå in i Jannah utan hisab wala adab. De som träder in i paradiset utan straff och utan räkneskap. Taib. Och den 8:e dörren, han säger att det kan vara dörren av dhikr. Det kan vara dörren av kunskap. Och vissa andra lärda säger att det kan vara dörren av att vara god mot sina föräldrar. För det har nämnts en hadith att al-walid awsatul bab al-jannah. Föräldern är den mellersta dörren till paradiset. Taib. Så men det finns gärna inget konkret på de här sista, men det kan vara en av dessa portar. Och vissa lärde säger också att gärningarna är ju mer än åtta, de goda gärningarna. Så de säger att det kan vara möjligt att det är åtta huvudportar och genom eller efter dem så kommer andra portar. Wallahu a'lam. Men i slutändan, har man gått in i paradiset, i någon av dessa portar, så har man gått in i Jannah. Det är som att det här rummet har tre portar. Spelar ingen roll vilken du går in genom. Alhamdulillah, du kommer in i samma rum. Men det är en uppmuntran till att göra mycket goda gärningar. För att de leder till paradiset. En annan faida, en språklig lärdom. Och det är att profeten alaihissalam, han sa, i paradiset finns det dessa portar. Han sa inte innan paradiset, utan i paradiset. Och han säger Ibn al-Munayyir att när profeten alaihissalam säger i paradiset finns det dessa portar, då får man en känslan av att vad som finns i paradiset finns också vid portarna. För de är i paradiset. Till skillnad från om du säger dörren är utanför paradiset. Så att dörren är också unika. För att de är i paradiset och en del av paradiset. Och vad som finns i Jannah finns också vid dörren. Mashallah. Hadithen, i hadithen så säger då Abu Bakr radiyallahu anhu att ingen skada är skedd för den som kallas till en av dessa dörrar. Yani mashallah, han är khair. Den som kallas till paradiset, mashallah. Men finns det någon som kommer att äras och kallas till alla paradisets portar samtidigt? Ni vet att det finns änglar som vaktar paradiset, som står vid dörren och hälsar folk välkomna till paradiset. Och de säger salamun alaikum, gå in i paradiset för era tålamod och de goda gärningarna som ni gjorde. Så finns det då någon som kommer att kallas till alla paradisets åtta portar? Och då säger profeten ja, och jag hoppas att du är från dem. Mashallah, Abu Bakr radiyallahu anhu hade alla goda egenskaper i sig. Han var en person som bad jättemycket, fastade jättemycket, gav mycket zakat och sadaqa och så vidare. Mashallah. Han säger också Ibn Hajar att man förstår av den här meningen att dessa människor är väldigt få. Yani de som kommer att kallas till flera dörrar samtidigt. Och det vanligaste är att en människa inte yani samlar alla goda egenskaper. Det är väldigt svårt. Att du fastar jättemycket, du gör alla sunnaböner, du är jättegenerös, du försvarar islam, du åker på hajj jätteofta och så vidare. Det är jättesvårt att ena alla dessa egenskaper. Och människan i sin natur kanske också har lättare att göra en god gärning. Jag kanske har lättare att be sunnaböner än att fasta till exempel. En person kanske har lättare att skänka pengar än att be sunnaböner. Så att människan har ibland lättare att göra vissa gärningar. Och de säger också Ibn Hajar, man förstår av hadithen, att den som gör någonting ofta utmärks med att yani, kännas igen vid den här saken. Yani, han är från Ahli Salah. Fulan min Ahli Salah. Den här mannen är en person som gör mycket sunna. Den här personen är en person som fastar mycket och så vidare. Att människan känns igen vid dessa egenskaper. Ja. Men kolla om det är möjligt att sätta på lampan på den där. Jag tror det är väldigt mörkt. Det finns en lampa på i kameran. Ja. Tayyib. Kallas. Kapitel 5. Bab. Hal yuqalu Ramadan aw shahru Ramadan wa man ra'a kulluhu wasi'an. Kapitel, får man säga Ramadan eller måste man säga månaden Ramadan, och vem som anser att båda är okej. Okay. Yani, får man säga Ramadan har kommit eller måste man säga månaden Ramadan har kommit? Tayyib. Och alhamdulillah, Sheikh bin Baz rahimahullah säger här att båda är okej. Okay. Du kan säga båda. Men varför finns det ens frågan? Vad är problemet med att säga Ramadan? Jo, det finns en svag hadith. Den är inte autentisk. Den är jättesvag. Den utgör inget bevis. En hadith som säger att säg inte Ramadan, för Ramadan är ett av Allahs namn. Säg inte Ramadan, utan säg månaden Ramadan, för Ramadan är ett av Allahs namn. Och författaren vill med dessa hadither bevisa att den hadithen inte stämmer. Man får säga Ramadan. Och att Ramadan inte är ett av Allahs namn. Okej? I detta kapitel så säger författaren وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ صَامَ رَمَضَان. Profeten sa, den som fastar Ramadan. Och den hadithen kommer att nämnas senare. Han sa också لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَان. Yani fasta inte dagen precis innan Ramadan. Han sa Ramadan och han sa inte شهر Ramadan. Han nämner sen hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, om Ramadan faller in så öppnas dörrarna till paradiset. Och i den andra hadithen så sa Abu Huraira radiyallahu anhu att han hörde, eller att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, om Ramadan faller in så öppnas dörrarna till himlen och dörrarna till helvetet stängs och shayatin kedjas fast. Två liknande hadither. Nah. Den första hadithen, om Ramadan faller in så öppnas dörrarna till paradiset. Och i den andra hadithen, om Ramadan faller in så öppnas dörrarna till himlen. Och i vissa hadither så öppnas dörrarna till rahma. Och allt är samma betydelse. Och dörrarna till helvetet stängs. Och djävularna kedjas fast. Taib. Här finner vi också någonting enormt och någonting stort med just Ramadan. Som är unikt med Ramadan. Att när det är första natten i Ramadan. Till exempel i år Ramadan kanske är den 6 juni. Så den 5 juni på natten. Kanske det är första natten till Ramadan. Då öppnas dörrarna till paradiset. Dessa 8 portar öppnas. Och Allah stänger dörrarna till helvetet. Och shayatin, djävularna kedjas fast. Mashallah. Så att det här är någonting unikt som sker i Ramadan. Wallahi, Ramadan är den bästa månaden på året. En unik månad. Och Allah subhanahu wa ta'ala gör på detta sätt för att uppmuntra oss till att göra goda gärningar. Allah vill att vi ska göra mera goda gärningar. Och då vad? Han öppnar dörrarna till himlen, till paradiset, till rahma. Vad menas med detta? Att Allah subhanahu wa ta'ala öppnar dörrarna till goda gärningar. Det finns så mycket gott att göra i Ramadan. Och goda gärningar leder till paradiset. Ja. Och Sheikh Uthaymin säger wa min al-ma'lum anna al-murad bidhalika asbab dukhul al-janna wa asbab dukhul an-nar. Att vad som menas med hadithen är att orsakerna till att gå in i paradiset öppnas. Det som leder till Jannah öppnas. Och det som leder till elden stängs. Okej? Okay? Så dörrarna till paradiset öppnas. Och dörrarna till elden stängs i Ramadan. Och shayatin kedjas fast. Då har nämnts i en annan hadith som Sheikh Uthaymin refererar till här. Och det är att det är inte alla shayatin som kedjas fast, utan det är maradat al-jinn. Det är de upproriska, de värsta jinnerna, shayatin, som kedjas fast. För frågan kommer, om alla shayatin kedjas fast i Ramadan, vilket man kan förstå av hadithen om man inte hör den andra hadithen, så blir det lite komplicerat. Det finns ju fortfarande ondska och så vidare. Nej, det förklaras med att det finns många shayatin, stora och små. Vissa är värre än andra. De stora, jobbiga jinnerna, det är de som kedjas fast. De små och betydelselösa finns kvar. Okej? Varför kedjar Allah fast i shayatin? För att Allah vill ge oss utrymme. Alltså, det ska inte vara någon wiswas. Shaitan försöker ta dig bort från islam, försöker ta dig bort från att lyda Allah i Ramadan. Allah vill att du ska slappna av i Ramadan. Du ska ägna dig till att göra bra saker. Du ska fasta, du ska läsa Koranen, du ska göra dhikr. Du ska göra bra saker i Ramadan. Vilket är mycket lättare om shaitan är borta. Eller hur? Så alhamdulillah att Allah underlättat på detta sätt. En fråga. Om de stora shayatin är borta. Hur kommer det sig att det ändå finns lite ondska i Ramadan? Det är inte så att när det är Ramadan så blir polisen arbetslös. Är det så? Ja? Polisen stänger och de åker på semester. Nej, det är inte så. Det finns fortfarande ondska och det finns fortfarande folk som gör dumma saker. Då säger Al-Qurtubi att det finns andra orsaker. Genom de stora shaitan kedjas fast, men de små finns kvar. Och shayatin al-ins finns kvar. De mänskliga jinnerna finns kvar. Eller de mänskliga shayatin finns kvar. Det finns människor som är shayatin, som Allah säger i Koranen. Yani folk som uppmanar till ondska, som tar dig bort från islam, dessa är shayatin. De är som djävular. De kedjas inte fast, de finns kvar. Taib. Det kan också vara människans onda ego som fortsätter att kalla honom till ondska. Det lever också kvar i Ramadan. Taib. Eller det kan vara att en person har som vana att göra en synd och fortsätter med det. Han har som vana att lyssna på musik. Shaitan försvinner, men han fortsätter att lyssna på musik, för det är det han alltid gör. Eller hur? Han har en flickvän. Han kanske inte gör slut med henne för att det är Ramadan, men han har haft henne hela året, han fortsätter ha henne. Hänger ni med? Så, yani, det betyder inte att ondskan försvinner helt och hållet. Men en av de största orsakerna till, yani, som uppmuntrar till ondska försvinner. Så att man har mindre ursäkter när det kommer till haram. Alhamdulillah, det är mycket, mycket lättare att lyda Allah och att lämna haram i Ramadan. Och därför finner man också att många vilseledna människor, många muslimer som har halkat, kommer tillbaka till islam i Ramadan. Är det inte så? Många säger att jag började praktisera i Ramadan. För när man fastar, så du ska inte vara ute och kasta sten på polisen och bränna bilar och gå och stjäla, eller hur? Det går inte. Så att fastan leder dig till rätt väg. Du fastar, kallas, jag ber, eller hur? Ja, jag går till moskén på kvällen, jag läser Koranen, jag går på föreläsning. Så att mashallah, du kommer oftast på rätt spår i Ramadan. Och då ska man också ta vara på Ramadan, vi. Och försöka att få med så mycket folk som möjligt till att fasta, till att be, till att komma till moskén och så vidare. Ja. Författaren nämner sen en hadith från Salim att Ibn Umar radiyallahu anhuma sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: om ni ser månaden så ska ni fasta, och om ni ser den, alltså nästa månad, så ska ni bryta fastan, och om det är molnigt så ska ni räkna. Denna hadith kommer att nämnas senare. Vi kommer att ta den nästa vecka. Det handlar om hur vet man att Ramadan har fallit in. Vi spar den inshallah ta'ala till nästa vecka. Och författaren gör så att han ofta repeterar hadithen. Kapitel 6. Bab man sama Ramadan imanen wa ihtisaben wa niyya. Wa qalat Aisha radiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam: yub'athuna ala niyyatihim. Kapitel. Den som fastar Ramadan med iman, med tro och ihtisab och niya och avsikt. Och Aisha sa där radiyallahu anha att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: folket kommer att återuppstå på sina avsikter. Ja. Det är lite mörkt, det är någon som har någon sån här ficklampa. Ja. Det funkar inte. Zakallah. Taib. Ja. Kapitlet om då fastan av Ramadan, den som fastar i Ramadan med iman och ihtisab och niya. Och han nämner där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den som står i bön under Laylatul Qadr med iman och ihtisab kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Och den som fastar Ramadan med iman och ihtisab kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Ja. Att fasta i Ramadan, det ska inte bara vara kultur och tradition. Eller vi fastar för att alla andra gör det. Eller jag fastar för att pappa och mamma tvingar mig att fasta. Det är vanligt, eller hur? Vissa gör så. De skäms, jag kan inte äta, men jag kanske inte ens vill fasta. Och det är fel. Utan vill man ha den här stora belöningen i fastan, som här nämndes, att han får sina tidigare synder förlåtna, den som fastar Ramadan. Men det nämndes här två villkor. Att man fastar med iman och ihtisab. Iman betyder att du fastar med tron på Allah. Självklart. Utan tron på Allah accepteras ingenting. Du fastar med tron på Allah. Du fastar med tron på att Ramadan är en av islams fem pelare. Att fasta i Ramadan är en av islams fem pelare. Taib. Och du fastar också med ihtisab. Med hopp på belöning. Yani du fastar medvilligt. Du vill fasta. Du längtar efter fastan. Och du hoppas på den stora belöningen som finns. Och vissa lärda säger att ihtisaben betyder här med uppriktighet. Med ikhlas till Allah subhanahu wa ta'ala. Att man fastar med uppriktighet. Yani man ska inte fasta motvilligt. Man ska inte fasta under tvång. Utan det ska vara att man vill fasta. Man gör det med iman, med tro och med hopp på belöning. Då får man inshallah sina tidigare synder förlåtna. Allahu Akbar. Och samma sak om du står i bönen under Laylatul Qadr med iman och ihtisab, så får du dina tidigare synder förlåtna. Och Laylatul Qadr är den bästa natten på hela året. En natt som Allah säger är bättre än 1000 månader. Mashallah. Yani, gör du goda gärningar under denna natt, så är det som att du har dyrkat Allah i mer än 83 år under en enda natt. Så man ska verkligen försöka ta vara på den här natten som är i slutet på Ramadan, under de 10 sista nätterna. Ja. Och han nämner också här i rubriken Hadith Aisha radiyallahu anha att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: folk kommer att återuppstå på deras avsikter. Folk kommer att återuppstå med deras nia. Och den här hadithen handlar om någonting annat. Men just den här meningen är generell. Att människorna kommer på domedagen att återuppstå baserat på sina avsikter. Det vill säga den som fastade för Allahs skull i det här livet kommer på domedagen att återuppstå med den här avsikten. Och kommer att få den belöningen av Allah. Den som fastade för att visa upp sig, för att folk ska säga han fastar, han kommer att återuppstå på domedagen med den här dåliga avsikten. Och har ingen belöning hos Allah, utan har bara straff. Och samma sak är det med alla gärningar. Den som ber för Allahs skull kommer att ha den här belöningen på domedagen. Den som ber för att visa upp sig kommer att ha det här straffet på domedagen. Förstår ni? Så jätteviktigt att man försöker korrigera sina avsikter. Det här året inshallah, jag ska fasta för Allahs skull. Inte för människornas skull. Jag vill ha Allahs belöning. Jag vill ha Allahs förlåtelse. Jag vill gå in genom dörren av Rayyan. Jag vill ha alla dessa belöningar. Så då måste man ha ikhlas. Man måste ha en korrekt avsikt i det man gör. Kapitel 7. Bab ajwad makan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakunu fi ramadan. Kapitlet att profeten alaihi salatu wassalam var som mest generös i Ramadan. Han var som mest generös i Ramadan. Och här nämns hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam var den mest generösa av människor med gott. Och han var som mest generös när det var Ramadan, då Jibril kom till honom. Och Jibril brukade komma till honom under varje natt i Ramadan tills månaden tog slut. Och han brukade läsa Koranen till honom och man läste för honom. Så när profeten al-Islam mötte Jibril, så var han mer generös än den givande vinden. Ja. Här finner vi att Ramadan är inte som vilken månad som helst. Utan i Ramadan så ska man också bli en bättre människa. Och ta efter profeten Muhammeds exempel sallallahu alaihi wasallam och försöka att vara som honom. Ibn Abbas nämner här att profeten Ali sallam var den mest generösa av människor. Och de lärde sig att han var inte bara generös med pengar, utan generös med allt. Allt möjligt. Om det var mat, om det var tid, om det var att hjälpa folk. Kräver också att man är generös. För det händer ibland att folk är snåla med sin tid. Eller hur? Vill inte hjälpa till. Han var generös med allt. Så pass att profeten alaihissalam aldrig sa nej när han frågade om någonting. Aldrig någonsin svarade han nej när någon ville ha någonting. Han var så generös. Han var den mest generösa av människor generellt. Och han var ännu mer generös i Ramadan. Yani generositet. Han var redan på toppen och han blev ännu mer generös i Ramadan. Och han blev ännu mer generös under nätterna i Ramadan då Jibril kom och läste Koranen för honom. Så här i denna hadith nämns 3 stycken nivåer av generositet. Mashallah. Så hadithen bevisar att profeten a.s. var den mest generösa av människor. Och han var ännu mer generös i Ramadan. Och ännu mer specifikt när Jibril kom och läste Koranen för honom. Och ängeln Jibril som vi känner till var ju den ängel som kom ner med uppenbarelse. Han var den ängel som kom ner med uppenbarelse. Och han brukade komma i varje Ramadan. Och de läste tillsammans allting som hade uppenbarats från Koranen. För varandra. Jibril läser för Muhammad a.s. Och Muhammad a.s. läser det han har memorerat, alltså hela Koranen, för Jibril alaihi salatu wassalam. För att på så sätt yani stärka sitt minne och påminna sig själv om Koranen. Och baserat på den här hadithen så säger ulema att det är rekommenderat att läsa extra mycket Koran i Ramadan. För Ramadan är ju månaden där Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade Koranen. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah säger att det var under månaden av Ramadan som vi uppenbarade Koranen. Och de lärde sig också att baserat på denna hadith är det rekommenderat att försöka läsa ut hela Koranen under Ramadan. För han kom och läste ut. De läste hela Koranen under Ramadan. Och därför finner vi att imamen försöker att läsa ut hela Koranen i Ramadan. Genom han läser en juz om dagen. Man delar Koranen på 30 och det blir en juz om dagen. Men tyvärr, nu under sommaren, det är korta nätter, så läser imamen lite kortare. Men om ni åker till muslimska länder som har en mer regelbunden dag och natt, så läser de oftast en hel juz. Så de läser ut hela Koranen i Ramadan. Även om du inte hinner läsa den, om du går och ber i moskén så har du i alla fall hört hela Koranen i Ramadan. Yani, så som profeten gjorde a.s. med Jibril. Här finns också en annan lärdom. Och det var att profeten a.s. var som mest generös i Ramadan. Då Jibril kom till honom och läste Koranen. Här nämner Al-Hafidh ibn Hajar ett samband mellan detta. Och det är att Koranen yani, påminner människan om den sanna rikedomen. Och det är att vara rik i sitt hjärta. Att ha iman. Att tro på Allah. Det här är riktig rikedom. Riktig rikedom är inte att ha mycket pengar. Att ha många bilar och fina slott. Utan riktig rikedom är att vara nöjd med det du har fått. Att vara tacksam. Då är du rik. Hur många rika människor är inte otacksamma? Och de är inte mätta. De vill alltid ha mera. De är giriga. Och så finns det folk som är religiösa. Nära till Allah. De har det svårt. De har inte mycket pengar. Men alhamdulillah, de är nöjda. De har rikedom inom sig. Och det här blir man påmind om när man läser Koranen. Den sanna rikedomen. Och att pengarna och dunja inte har något värde jämfört med nästa liv. Allt det här kommer att försvinna, kommer att förgå. Och då blir det mycket lättare när man blir påmind om detta att vara generös. Eller hur? Man tar åt sig Koranens budskap om den sanna rikedomen och att pengarna egentligen inte har något stort värde hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så då har man mycket lättare att skänka dem fisabilillah. Nej, vi kan avrunda här för idag och fortsätta nästa vecka, och vi kan lämna utrymme för lite frågor om det finns några sådana. Barakallahu lakum wa jazakumullahu khayran. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.